Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Bibeln använder ofta ett bildspråk. Och vad är det? Jo, det är att man gör olika jämförelser. Man gör jämförelser där man förklarar andliga sanningar med saker som vi har sett. Eller saker som vi kan föreställa oss. Och ibland är det ganska häftiga saker som vi bara kan tänka oss. Men man gör sådana jämförelser mellan saker vi har sett eller känner till på annat sätt och andliga sanningar. Så jag ska läsa ett bibelställe där Jesaja jämför frälsningens gåva med klart och rent vatten som släcker törsten för en törstig. Visst är det varmt här inne, eller? Jag vet inte om jag orkar något mer om jag inte får lite vatten. Så jag som tar i halsen också. Precis vad jag behövde. Det här, nu tror jag orkar mer. Vi ska ta, nu orkar jag läsa bibelstället. Det är ju Jesaja 55:1 och det skriver Jesaja så här. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Det är väl ett fint matställe där man kan få både mat och dryck utan att betala för det. Men det är den första delen jag tänkte vi skulle tala om. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och vad tycker ni? Kan man... Hur kan vatten, klart vatten, jämföras med frälsningens gåva? Tycker ni det är en bra jämförelse? Då är ni. På vilket sätt är det en bra jämförelse? Hur kan frälsningens gåva jämföras med vatten som släcker törsten? Någon som törst?
Den ger oss liv.
Ja. Och det första är ju att vi känner oss, ja, nu orkar jag fortsätta. Det var precis vad jag behövde, för det var så varmt och jag var torr i halsen. Så det evangeliet, frälsningens gåva, gör att vi får ro i själen och frid i hjärtat och vi orkar fortsätta. Men det är djupare och allvarligare än så. För låt säga att jag inte får tag i vatten och jag inte får något överhuvudtaget att dricka. Hur går det då för mig? Om jag inte får någon vätska i mig
alls. Uttorkad.
Ja, uttorkad. Och jag tror inte man klarar sig så många dagar. Så dör man. Så vattnet är livsviktigt. Och på samma sätt så är det med frälsningens gåva som vi får i evangeliet. Utan den så går vi under. Vi ska knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, för frälsningens gåva. Och vi ber dig att du lär oss att komma ihåg att vi behöver evangeliet och din frälsning. Ja, faktiskt mer än vi behöver, behöver vatten när vi är törstiga. Och så ber vi dig att du sänder din helige ande och ger oss tron så att vi tror ditt ord, inte bara den här stunden eller den här dagen, utan hela vårt liv. Amen. Predikotexten idag, det är Johannes 7:e kapitel. Vi ska läsa verserna 37-39 och så lyder Guds heliga ord. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom, till anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den högtid som det berättas om i vår predikotext är lövhyddohögtiden. Det var en av de tre stora högtiderna i det judiska kyrkoåret. Då skulle man färdas upp till Jerusalem för att fira högtid där. Man skulle frambära offren som var föreskrivna och glädjas i Herren, glädjas inför Herren i 8 dagar. Och under den här högtiden så gjorde man sig lövhyddor som man bodde i, till minne av att Herren lät Israels barn bo i lövhyddor när han förde dem ut ur slaveriet i Egypten. Och med tiden så hade man också utsmyckat den här högtiden med andra ceremonier, och en tradition som man hade tagit sig, som inte var befalld, men man hade, den var ganska fin. Det var att prästen vid tiden för morgonoffret gick i spetsen för en procession ner till Shiloh-dammen som låg söder om tempelplatsen. Och så fyllde han ett gyllene kärl med vatten ur dammen. Och så gick man tillbaka och så hällde han ut vattnet då vid altaret. I samband med drickoffret. Och det här, det gjorde man till minne av att Gud hade gett Israels barn vatten ur klippan under ökenvandringen. Men det fanns en betydelse till i det här, och det var att det syftade fram på frälsningen som skulle komma med Messias. Och därför sjöng man också när prästen hällde ut vattnet där vid altaret, så sjöng man den här versen ur Jesaja 12 som vi läste i den gammaltestamentliga texten. Så då sjöng folket: med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och det var ju fint, och folket hade, de hade ju gjort en helt riktig tolkning av Jesaja 12, alltså att det syftar på frälsningen som skulle komma med Messias. Och vi hörde ju i Jesaja 12 att det innebär att då den dagen har Herrens vrede upphört, då kan vi säga: Gud är min frälsning, Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Tacka Herren och kalla hans namn och gör hans gärningar kända bland folken. Och här har vi det levande vattnet som strömmar ut från de troendes inre, som vi snart ska komma till. Jesus, han knyter an till högtidens ceremonier när han den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod där och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och med de orden så tillämpar ju Jesus Jesajas profetia och folkets lovsång på sig själv. Och det är som att han står där och säger och ropar: nu har Jesajas profetia gått i uppfyllelse. Nu har den frälsning som ni väntar och längtar efter kommit och är här. Jag är frälsningens källa. Kom till mig. Den, om någon törstar, kom till mig och drick fritt och för intet, helt gratis. Och Jesaja hade profeterat att det skulle komma en som skulle kalla folket på det sättet. Så den rösten hade Jesaja profeterat om i 55 kapitlet. Den rösten som skulle kalla på det sättet: hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och så fortsätter Jesaja: kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit, köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Så nu hade Jesajas profetia gått i uppfyllelse. Så Jesaja hade ju förutsagt rösten som skulle kalla på det här sättet. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och de som kände sin bibel, kunde sin bibel, de kände också igen rösten när Jesus stod där och ropade. Om någon törstar, kom till mig och drick. Och Jesaja hade i det här sammanhanget förklarat att rösten skulle kalla på det här sättet. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Och det innebär alltså att komma till Kristus och att dricka. Det innebär att höra hans ord och tro på honom. Det är ett bildligt uttryckssätt. Och det vatten som han ger, det är evangeliet, det glada budskapet om hans frälsning. Och evangeliet, det är ett löfte om Guds trofasta nåd. Så evangeliet uppenbarar för oss ett nytt förbund. Vanligtvis när man ingår ett förbund så är det förbundsvillkor som bägge parter förpliktiga sig till. Men det här nya förbundet, det har Gud ensidigt upprättat och bekräftat. Det är ett evigt förbund som man sluter med oss utan betalning, utan motprestation från vår sida. För vad har vi att komma med? Ingenting. Och förbundets innehåll, vad går det ut på? Ja, det är enbart en gåva. Ni ska få all den trofasta nåd som jag lovade David. Vilken är målgruppen för Jesu kallelse? Till vilka vänder han sig? Vi kan fråga vilka evangeliet är ämnat för. Jo, det är de som törstar. Och som vi sa, det här är ju ett bildligt uttryck, så att det är inte vanlig törst. Det talas om lika lite som det vanligt vatten som Jesus erbjuder. Han talar om själens törst efter Gud och Guds nåd. Som psalmisten skriver så här. Som jorden trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför hans ansikte? Överskriften här är den bedrövades längtan efter Gud. Den här bedrövelsen som är efter Guds sinne, det är ju någonting som Gud själv verkar i våra hjärtan. Det är han som åstadkommer det. Och han verkar den längtan och den här törsten, själens törst, med sitt ord som består av lag och evangelium. Det är två olika budskap, två olika innehåll, två olika verkan på våra hjärtan. Men när lagen och evangeliet får verka i oss det som Gud vill, så verkar det, och när det inte missbrukas och förvanskas av oss, Då verkar det just det här, en syndares själens törst efter Gud. Själens törst efter Guds nåd, och också, som vi hörde här, en syndares frimodighet inför Gud. Så att en syndare längtar efter att träda fram inför Guds ansikte. Lagen ger inte den här törsten. Och inte den här längtan. Men den medvetenhet hos oss som lagen ger är ändå en nödvändighet för att den här längtan ska uppkomma. Lagen har vi med oss. rösten. Alla människor är lagiska. Vi har alla en kunskap om lagen eftersom den är skriven i våra hjärtan. Så vi har lagen med oss. Vi har en medfödd kunskap om lagen och lagens krav. Men den här medfödda kunskapen är dunkel. Den är ändå tillräckligt klar och tydlig för att vi ska få dåligt samvete när vi syndar, till exempel när vi bedrar och ljuger eller bedrar. Men eftersom människor inte står ut med att må dåligt, ha skuldkänslor, och eftersom människan inte vet om någonting annat än lagen, så tar ju människan sig för olika metoder eller olika gärningar för att ta bort skuldkänslorna. En del människor är faktiskt så förhärdade att de i alla fall inte verkar bry sig det minsta om samvetets röst. Men de allra flesta människor försöker ändå leva på ett sådant sätt att man inte mår dåligt, att man inte har dåligt samvete, utan är rätt så nöjd med sig själv. Vår medfödda kunskap om Guds vilja är dunkel. Ja, den är så dunkel att de flesta människor faktiskt blir rätt så belåtna med sig själva. När man följer de stadgar och regler eller de ordningar som man satt upp för sitt eget liv och så jämför sig med de som är mycket värre. Då är ju ganska jämförelsevis ganska bra. Och så är man ganska belåten med sig själv. Och människor är inte medvetna om att man lägger ribban alldeles för lågt. Så till exempel att begäret är en synd som fördömer. Det är ju ingenting som vi vet av oss själva eller har någon medfödd kunskap om. Men Gud har uppenbarat sin vilja också på ett annat sätt. Han har uppenbarat sin lag på Sinai berg. I flammande eld inför många vittnen, förskräckta vittnen. Och Guds uppenbarade, skrivna lag, den är klar och tydlig. Och människans samvete måste också ge lagen rätt när hon får höra den, så att alla står med skuld inför Gud. Guds lag, det är mycket tal om nu att man ska bygga upp sin självkänsla, men jag säger att Guds lag kan knäcka självkänslan hos vilken människa som helst. För Guds lag är en hammare som krossar hårda klippan. Guds lag säger så här, och Guds lag är god. För vi som har fått en förnyad vilja säger, vad härligt. För Guds lag säger, älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Men ribban är lagt där. Ni ska vara heliga som Gud är helig. Och så tillfogar Gud den här hotelsen. Förbannade var och en som inte håller allt det som är skrivet i lagens bok. Och det finns ingen prutmån på de här kraven. Så förr ska himmel och jord gå under än en enda prick i lagens bok. Människor har hittat på massa olika sätt för att döva sitt dåliga samvete. Men samvetet ger inte ursäkt för en enda synd, utan vittna om lagens krav i vårt inre. Säg den som inte har dåligt samvete för någonting. Och när vi då igen har det med oss, ja, dåligt samvete för någonting, och så hör vi lagens krav. Förbannad är var och en som inte håller allt som är skrivet i lagens bok. Ja, då börjar vi darra. Lagen ger inte minsta vink om att på något, alltså ger inte den minsta ledtråd att det skulle existera ett förbund som innebär att Gud ger oss sin trofasta nåd helt gratis, utan betalning, utan motprestation. Det är faktiskt en hemlighet som vi inte hittar ett spår av i vårt samvete. Det är ingen medfödd kunskap. Och lagen avslöjar inte det minsta, utan lagen ger inget gratis. Någonting utan betalning, utan säger bara, du skall. Men Gud uppenbarar i sitt ord, och nu kommer vi till evangelium, att det finns en frälsning för oss syndare. Och den människa som ska utföra denna frälsning för alla, det är kvinnans avkomma, det är Abrahams ättling, det är Davids son. Men han ska åstadkomma det ingen syndare kan åstadkomma. Han ska krossa ormens huvud, han ska göra djävulens gärningar om inte. Det är en gudomlig person som utför gudomliga frälsningsgärningar. Och det här budskapet gör för det första att vi börjar tänka i de här banorna. Det finns en frälsning för oss syndare. Det finns frälsning och nåd. Men evangeliet är inte ämnat att nå örat och fastna där som en öronpropp. Eller att bara stanna här i huvudet. Utan är ämnat för vårt hjärta och vår själ. Så att det väcker den här törsten efter Gud. Efter den levande Gud. Själens törst efter Gud. Och också den här frimodigheten. Att vi som förlåtna syndare längtar efter att träda fram inför Guds ansikte. Det är någonting helt annat än hur Adam reagerar. Efter syndafallet, då sprang han ju och gömde sig vid en buske och försökte komma så långt bort från Gud som möjligt. Det var ju innan han fick höra det första löftet i evangeliet. Jesus inbjuder alla oroliga, bedrövade och törstande själar till sig och säger, om någon törstar, kom till mig och drick. Det är en gudomlig person som talar. Det är Guds son som talar. Guds ord till oss. Det här är kanske den viktigaste meningen jag kommer att säga idag. Det är en gudomlig person som talar. Han talar Guds ord till oss. Så om vi vill ha frid i hjärtat, ro i själen, då ska vi komma till Jesus och höra hans ord. Och ta emot den frälsning som han ger utan betalning, utan motprestation. Och han är själv garanti för sina löften. För han är vår ställföreträdare som med sin fullkomliga lydnad och sitt oskyldiga lidande och sin oskyldiga död har löst oss från våra synder. Och nu fortsätter Jesus och säger så här. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det betyder att den som tror på Kristus ska ju inte bara få släcka sin själs törst. Utan Kristus ska ge honom den helige ande och den helige andes gåvor. Så att han kan i sin tur trösta andra. Med det evangelium som har blivit hans hjärtas skatt. Precis som Paulus beskriver det, att rösten går från den ena till den andra i andra Korintherbrevets första kapitel. Då börjar med en lovprisning. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. För vad är de här strömmarna av levande vatten som flyter fram ur de troendes inre? Jo, det är ju evangeliets glada budskap som tröstar vårt hjärta och som vi har tagit emot och som har blivit vårt hjärtas skatt. Och de troende som själva har blivit tröstade, de ger det trösten i sin tur vidare till andra. Och i själva verket så är det ju så att vi får inte, det existerar inget evangelium annat än det som vi får höra av andra människor. Det finns inget annat. Vi får inte höra något annat evangelium än det som förmedlas av troende som själva har tagit emot det och nu räcker det vidare till andra. Först från apostlarna som tog emot det av Kristus och sen gick ut och predikade i hela världen. Och vi har tagit emot det av pastorer och präster och lärare som i sin tur fått det av sina lärare och som fått det av apostlarna som vi hört det av Kristus. Och barnen får evangeliet till sig och föräldrarna som undervisar sina barn. Så evangeliet är en sån ström, levande ström som går från en människa till en annan. Och det här evangelium är strömmar av levande vatten, en outtömlig källa som ger liv, eftersom den helige ande verkar genom evangeliets ord och uppväcker den frälsande tron och ger själen frid och ro. Luther skriver i en kommentar till det här stället, så är det ganska drastiskt om vi ser det framför oss. Kristus vet väl varför han kallar Guds ord en ström, till det uträttar många och stora ting, går fram och rycker med sig. Jag tänker en översvämning eller något sånt. Så gjorde aposteln Petrus på pingstdagen, där han med en predikan, liksom en vattenström, ur djävulens rike bortförde och bortsköljde omkring 3000 människor vi kan förlossa på en timme. Det syns ej så, men Guds ord har sån kraft. Strömmen gav dem liv och förde dem till rätta. Så i sista versen i vår predikotext så gör aposteln Johannes en liten kommentar till det Jesus har sagt, liksom en liten förklaring. Han skriver så här: detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom, till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Visst hade de troende fått anden redan tidigare, för ingen kan tro på Jesus utan den helige ande. Den helige ande var verksam bland de troende och hos de troende också under gamla testamentets tid. David klagar ju i sin bekännelse så här: tag inte din helige ande ifrån mig. Men anden hade ännu inte blivit utgjuten på det speciella sätt som profeten hade förutsagt och talat om. Det skedde först på pingstdagen. Då hade Jesus fullbordat sitt verk här på jorden. Han hade uppfyllt all rättfärdighet med sin lydnad. Och han hade lidit och dött för våra synder. Han hade uppstått för att vinna det eviga livet åt oss. Han hade uppstigit till himmelen och satt sig på Guds högra sida för att råda över allting och mana gott för oss, för de troende. Och han sände nu den helige ande för att uppfylla apostlarna med strömmar av levande vatten, som gör det glada budskapet om Kristi fullbordade frälsning. Och den helige ande, ja, vad har han för arbete egentligen? Han utför sitt arbete genom evangeliets predikan. Han förhärligar Kristus, han ger den frälsande tron på Jesus Kristus, han förlåter oss våra synder, han ger syndare frid och ro i själ och hjärta, han bevarar oss i den enda rätta tron, och så till slut så ger han evigt liv åt alla som tror på Jesus Kristus. På pingstdagen så blev den helige ande utgjuten, och Petrus och de andra apostlarna och alla troende blev uppfyllda av strömmar av levande vatten. Och från den dagen gick de här strömmarna av levande vatten ut från Jerusalem, ut i hela världen. Vad är det vi talar om? Jo, det är ju uppfyllelsen av missionsbefallningen. Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar, döp dem, lär dem allt vad Jesus har befallt. Och nu har den här livets vattenström som har strömmat ut från Jerusalem och gått från den ena människan till den andra också till slut nått oss här, vi som bor och lever i den här avlägsna tiden. Kom och släck din törst. med detta levande vatten. Tro och förtrösta på evangeliet om Kristus. Evangeliet visar att vi har en nådig Gud för Kristi skull. Han har vunnit en rikedom åt oss som inte går att skaffa sig med allt guld och silver i världen. Han har med sitt dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och sin död vunnit oss. Han har löst oss från alla synder. Han har vunnit oss och befriat oss från döden och djävulens makt. Tro evangeliet. Hör så får er själ leva, säger Jesaja. Och Guds vilja för oss som har hört det och tagit emot det, det är att vi ska ge det vidare till andra törstande själar. Och det här är också trons mekanism, eller man kan säga att här är det en automatik som Paulus beskriver. Paulus skriver så här: men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi. Och därför talar vi. Och i det sammanhanget så skriver också Paulus att vi har, han kallar evangeliet en skatt. Och så säger han att vi har skatten i lerkärl. Det är ju att vi är bräckliga och det är inte vi som utför undret, men evangeliet så, som vi vittnar om. Och den som har jordiska skatter, han får ju passa sig noga för att inte avslöja det. För tjuvar skär. Nu har vi inte så mycket att stjäla, men jag vill ju inte lämna garagedörren öppen och visa att här står en ganska fin motorcykel och så sticka bort. Jag avslöjar inte dyrbarheterna för tjuvar skär. Men evangeliet, den skatt som vi inte ska hålla tyst om och inte heller kan hålla tyst om. Och vi har ju evangeliet i lerkärl, det är inget säkert kassaskåp heller. Men det är en skatt som inte någon kan stjäla, utan bäst liknas frälsningens gåva just som vi har sett här vid vatten. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och en levande vattenström som strömmar ut från de troendes inre. Så här har vi faktiskt fråga om en enorm vattenläcka. Och den går inte täppa till, utan den strömmar. Och det här, den går inte täppa till. Det är ju många som har försökt det. Det försökte ju översteprästerna direkt. De arresterade apostlarna och så förbjöd de apostlarna att vidare förkunna och tala i Kristi namn. Men det gick ju inte. Och det hör till trons liv att vi talar om det som är vårt hjärtas skatt. Och det är ett levande och verksamt ord. Och genom det ordet verkar den helige ande sitt. Han utför sitt arbete. Han kallar. Han upplyser med sina gåvor, han helgar och han bevarar i den rätta tron. Amen. Låt oss be. Käre Jesus, vi tackar dig för att du talar så goda och vänliga ord till oss. Du är Guds son och den som hör dig hör Fadern. Vi tackar dig för att du uppenbarat Guds nåd och gett oss evangeliet. Nu ber vi att det ska verka i våra hjärtan och släcka själens törst efter Guds nåd och ge oss frid och ro. Låt ditt rike komma till oss genom att du ger din helige ande så att vi tror ditt heliga ord och gör oss frimodiga att bekänna tron inför andra.